Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag har jag en kille på tråden som har gått från att vara företagare inom IT till att vara företagare inom andning. Och det ska vi få höra om en liten stund. Det låter ju väldigt spännande. Välkommen Anders Olsson.
Tack så mycket.
Du ska få berätta en del om dig själv. För jag förstår att du har gjort en liten resa. Och många som jag läser om som har hamnat i den här branschen startar med någon form av egen ohälsa. Det har varit lite så med mitt eget intresse. Och om inte jag missminner mig, så du kan väl berätta lite grann hur du gick från IT-företagare till företagare inom andning.
Ja, det stämmer som du säger att jag har gjort en hälsoresa, och anledningen till att jag brinner så här för detta ämne, det är faktiskt att det har förändrat mitt liv. Och när jag jobbade inom IT-branschen så växte det fram någon känsla inom mig att det är någonting som saknas. Jag vill göra någonting annat. Jag är trött på att jaga pengar och prylar och upplevelser. Kände att det måste finnas något mer i livet. Och då halkade jag in på hälsospåret. Och efter olika saker som jag stötte på det som hjälpte mig att må allt bättre, så för 5 år sedan så började jag tränga på djupet i hur andningen fungerar. Och det som den framförallt har hjälpt mig med, det är att ha sänkt min stress. Jag har fått ett ökat inre lugn. Jag har alltid haft en hjärna som har gått på högvarv. Och så har den också hjälpt mig att minska mina rädslor. Jag tror inte jag är ensam om att ha gått omkring och haft många olika rädslor.
Jag känner nog många igen sig.
Styrt vårt liv, ja.
Du ska få berätta lite mer om, såklart, om andningen och vad, kanske också vad det har betytt för dig. Men ska du berätta lite kort om vem du är också, såklart, och ditt företag då, Medveten andning?
Ja, gärna. Anders Olsson heter jag, och jag bor i Spånga utanför Stockholm. 45 år, 2 härliga barn. Och till min natur, min läggning, så är jag väl en typisk sån här nördpersonlighet. Jag är nyfiken på livet, nyfiken på saker, och när jag dyker på någonting så gräver jag ner mig på djupet. Och det har jag faktiskt gjort i det här med andning då, och hjälpt på djupet de sista 5 åren. Och det har bland annat resulterat i en bok som just heter Medveten andning, som är den metod jag har skapat då. Och så har det resulterat i en andningstränare som heter Relaxator, och en nyligen släppt produkt som heter Sleep Tape, en sovtape för att användas på natten. Och sen ett litet träningsprogram associerat med det här då, som ska hjälpa en att komma igång och förbättra sin andning.
Det låter superspännande. Ja. Det här med andningen har ju... Det är förmodligen, där är jag väl som de flesta andra, att man använder andning för att i princip överleva. Jag tänker inte på det så mycket mer än så. Men vet du vad HRV är? Det vet du. Ja. Och jag hittade någon app här där jag kunde mäta min HRV. För de som inte vet vad det är, så kan man superkort säga att det är mellanrummen mellan hjärtslagen. Och om de är väldigt lika, så är man, då ska man vara mer stressad. Då är de liksom olika, och att man har ett flexibelt hjärta så är man mindre stressad. Och jag köpte i alla fall en sån här app, och man skulle ligga mellan 55 och 90. Och jag kom aldrig upp i 40, så jag tänkte, vad är det här för någonting? Och jag kände mig ofta ganska, jag är precis som du säger att du är, att min hjärna går på högvarv hela tiden. Mm. Men hur det var, så hittade jag, vet inte om det var på din sida, jag läste det, att den här andningstekniken, att dra in genom näsan kanske 3 sekunder och sen med ett litet hål i munnen andas ut det dubbla minst. Och gick ifrån de här nästan inte ens 40, och idag har jag varit över 70 på den här 90-gradiga skalan. Jag märkte att andningen är ett otroligt starkt verktyg. Så därför så blev jag intresserad. Vad sa du?
Ja, det är ju faktiskt väldigt starkt.
Ja.
Samtidigt,
ja,
som det är väldigt förbisett också, vilket på ett sätt är ganska förvånande, eftersom vi andas upp till 25 000 andetag per dag.
Ja, precis.
Och det har den allra största påverkningen på allting. Och när du säger HRV så är det ju så att hjärtat det sitter mitt mellan lungorna. Så hur vi andas har den allra största påverkan på vårt hjärta. Och dess förmåga att slappna av och återhämta sig. Det är så att när vi andas in, då ökar pulsen. Hjärtat jobbar hårdare. Och när vi andas ut, då slappnar hjärtat av och återhämtar sig. Så det du gjorde var ju faktiskt att du förlängde din utandning. Och då ökar du avslappning. Och det HRV mäter är ju just hjärtats förmåga att vara aktiv när det ska vara aktivt. Och dess förmåga att slappna av när det ska vara avslappnat. Och skillnaden mellan aktivitet och avslappning, det är det som är HRV, variabiliteten.
Ja, just det. Vi ska återkomma till det här med vad gemene man kan starta med för övningar så här om man är intresserad av detta. Men om vi ska ta det lite grann från grunden. För det står någonting om dåliga andningsvanor och bra andningsvanor på din sida. Kan du förklara de här sakerna lite och ge exempel på vad som kan vara dåliga och bra andningsvanor?
Ja. Om vi börjar med andningsvanor som inte är optimala, som har utrymme för förbättring, så är det till exempel när vi andas med öppen mun, in och ut genom munnen. När vi andas högt upp i bröstet, vi har en ytlig andning. En försämrad andning, den är ofta snabb. Och vi tar stora andetag, alltså vi andas in mycket luft på varje andetag. Den är orytmisk och den är ljudlig, alltså den låter på olika sätt. För varje gång vi gör ljud ifrån oss, då andas vi. Det kanske vi inte tänker på, men om vi snarkar på natten, ja, då är det ett andetag som tar mer kraft och energi än vad det skulle behöva göra. Eller när vi snorar och snövlar och sniffar och hacklar och suckar och på olika sätt gör ljud ifrån oss. Då är det i allra högsta grad andetag och de är inte särskilt bra för kroppen. Med de här orytmiska andetagen, det är ungefär som att köra bil och ha foten på gasen ena sekunden och foten på bromsen nästan.
Ja,
så de här snabba, de här ytliga, de här stora andetagen, det är ineffektiva andetag. Alltså vi får kompensera, en normal andning i vila är mellan 8 och 12 andetag per minut. Och om vi andas på ett bra sätt, då klarar sig kroppen med det. Men om vi andas ineffektivt, alltså vi har förmåga att utnyttja mindre del av syret i den mängd luft vi tar in, ja, då får vi kompensera det genom att ta fler andetag per minut. Och många av oss ligger på 16, 18, 20 andetag per minut, vilket är alltså en kraftig överandning.
Om vi ligger kvar vid de här dåliga andningsvanorna då, vilka problem kan de ge upphov till?
Ja, eftersom en bra andning är grunden för en bra syresättning av kroppen. Och även om vi vet med oss att det är många saker som påverkar vår hälsa, om vi mår bra eller mindre bra, som sömn eller att dricka vatten eller att äta bra mat eller kärlek och positiva tankar och fysisk aktivitet, så tar vi bort någon av de sakerna i en halvtimme eller en timme. Det händer absolut ingenting. Men slutar vi andas i 5 minuter, ja, då är det ju kört. Då dör vi ju. Så andningen är ju vår allra funktion. Det är ju den som har allra högst prioritet i kroppen. Är vår andning hotad, ja, då är hela vårt liv hotat. Så när vi har en försämrad andning så har vi alltså en högre stressnivå i kroppen. Kroppen upplever mer stress. Ett av de effektiva sätten att utsätta vår kropp för stress, det är genom att klämma åt i halsen så att vi inte kan flytta luften in och ut. Då går ju kroppen på högvarv och stresshormoner flödar ut och den del av nervsystemet som är förknippad med kamp och flykt blir väldigt aktiv. Så när vi har en försämrad andning så höjer vi stressnivån i kroppen. Och vi ger också då en försämrad syresättning av våra muskler, av vår hjärna. Och när vi har en sämre syresättning, ja, då klarar vi inte av att göra lika mycket som vi skulle önska. Vi blir tröttare för vi har sämre förmåga att producera energi. Vi kanske blir överviktiga för vi har sämre förmåga att bränna fett. För att fett ska kunna förbrännas är det nödvändigt att syre är närvarande. Fett kan inte förbrännas utan syre. En försämrad andning ger sämre förmåga, sämre fettförbränning. Och hjärnan som är en stor konsument av syre. Det är klart att den tar stryk, så vi kanske tänker lite långsammare eller tänker lite mer tankar som är förknippad med den här kamp och flykt och överlevnad. Alltså vi ser olika saker som händer som mer hotande. Eller vår förmåga att smälta maten vi äter, den försämras lite. Så andningen påverkar ju samtliga processer i kroppen, allting som händer. Och syresättning är ju grunden då för hela vår överlevnad och för att kroppen ska fungera så effektivt och bra som möjligt.
Ja, precis. Ja, det är otroligt intressant. Och om inte jag minns fel, på er hemsida så pratar du också om till exempel det här med sömn och en sak som jag själv har kämpat med, som högt blodtryck. Kan det till och med påverka sådana saker?
Ja, absolut. Det som jag får allra mest positiv feedback på, det är just att man förbättrar sin sömn när man förbättrar sin andning. För när vi sover, då ska ju gärna hela kroppen vara avslappnad. Då ska ju den parasympatiska delen av nervsystemet, den som är förknippad med lugn och ro, då ska ju det vara mest aktivt. Stresshormoner ska vara låga. Och många av oss då, vi lever ett liv i dagens samhälle, det är inte så himla lätt att undvika stress. Och jag säger inte att vi ska göra det heller, men många gånger så får vi för mycket stress. Det är stress och press både på jobb och hemmet, och vi matas med stimuli konstant på olika sätt som gör att vi blir mer aktiva. Vi har svårt att gå ner i varv. Alltså. Och andningen, den speglar ju våra tankar och våra känslor och vår fysiska kropp. Och då när vi ska gå och lägga oss, så har vi ofta en försämrad andning som gör att vi har svårare att gå ner i varv. Och vi får då en mer ytlig sömn. Vi kanske vaknar flera gånger per natt. Vi kanske sover oroligt. Vi kanske då snarkar eller har andningsuppehåll och så vidare. Och när vi förbättrar vår andning, då får vi en djupare sömn. Och många bekräftar då att de både vaknar piggare på morgonen och att de inte vaknar alls på natten eller färre gånger. Och det kan vara en sån enkel sak som att tejpa munnen på natten då, vilket är något jag förordar och vilket en del tycker att det verkar ju fullständigt barbariskt. Jo, förvisso, men om man får en bättre sömn, då kan man ställa sig frågan hur mycket är det värt? Om det inte kostar mer än, det är väldigt billigt att tejpa munnen på natten, och i energi kostar det inte mer än att ta på sig eller ta av sig ett par byxor. Alltså det är ju ingen ansträngning alls som krävs. Och blodtrycket, det är klart att det också kan påverkas av andningen, vilket också många bekräftar. För att, eftersom vi sa innan, hjärtat sitter mitt mellan lungorna, och har vi en stressad, spänd, ansträngd andning, ja, men då har vi ett stressat, spänt och ansträngt hjärta.
Ja, om vi går från de här problemen eller dåliga andningsvanorna till bra andningsvanor, hur kan bra andningsvanor se ut rent tekniskt?
Ja, bra andningsvanor, det är ju i princip det motsatta då mot de dåliga som vi tar upp. Alltså att en bra andning, den är in och ut genom näsan.
Yeah.
Den är djup ner i magen. Och djup innebär inte stort. Om vi säger till en människa, ta ett djupt andetag, då tar vi ofta ett stort andetag. Men djup, innebörden i djup för mig är att den når djupt ner i magen, alltså i nederdelen av lungorna. Vidare så är den rytmisk och den är tyst, och så är varje andetag litet, och så är den långsam andningsfrekvens. Alltså inte 20 andetag per minut, utan mellan 8 och 12 i vila. Och vidare så har vi då också en upprätt hållning som stöttar att fragman, vår viktigaste andningsmuskel som sitter i mellangärdet, att den kan jobba. Det blir mycket svårare när vi har en ihopsjunken hållning, vilket till exempel väldigt många av oss har med ett stillasittande jobb framför datorn. Vi sjunker ihop och då hamnar andningen upp i bröstet. Så det viktigaste rådet jag brukar rekommendera när man vill förbättra sin andning är att se till att ha munnen stängd så ofta som möjligt. För då sker ju andningen automatiskt in och ut genom näsan. Och det som sker i näsan, vilket jag tycker det verkar vara ett av de mest underskattade organ vi har. Den tar väldigt stor plats i kraniet faktiskt, näsan. Och där förbereds luften för lungorna. Ungefär som om vi skulle välja mellan att äta en rå kyckling eller en tillagad. Vidare vi inte vegetarianer såklart. Men oftast så väljer vi då att äta en tillagad kyckling. Och det är samma sak om vi skulle kunna fråga lungorna. Hur vill du ha luften serverad? Kall och torr, kryddad med bakterier. Som det blir fallet då när vi andas genom munnen. Eller skulle du vilja ha den varm och fuktig och rensad från bakterier, vilket är det som sker i näsan då. Så självklart vill vi ha den tillagad luften, och när vi andas genom näsan så blir det en väldigt mycket bättre kvalitet på den luft vi tar in då. Och vidare så gör näsan att luften hamnar djupare ner i lungorna. Så det blir automatiskt en djupare andning vid näsandning. Den blir också lite långsammare eftersom vi har ett större motstånd att andas genom näsan. Och det andra grundläggande tipset, det är helt enkelt att förlänga utandningen så att vi får en längre utandning. Att då åker diafragman upp lite vid utandning, och då kommer den automatiskt att åka längre ner vid inandning, och då får vi en djupare inandning. Vi får också en mer rytmisk andning när vi förlänger utandningen. Om jag är stressad upp i varv, liksom, oj, vad ska jag göra här och nu? Ja, tre förlängda utandningar. Ofta är det inte mer än så som behövs. Jag förlänger utandningen, stänger munnen och förlänger utandningen. Och så kommer jag ner i varv och blir grundad och blir här och nu. Det är ganska fascinerande att det kan vara så många gånger.
Ja, det är det. Och jag har ju som sagt bara varit inne i det här några veckor och tycker det är jättespännande. Och har hunnit att pröva några saker. Bland annat här och dra de här djupa andetagen och riktigt. Man känner riktigt hur kroppen. Jag brukar ibland tycka när jag sitter och gör andningsövningar att jag känner mig som en sån där upplåsbar gummiboll. Som man blir nästan vakuum igen när man gör en lång utandning. Och man känner sig riktigt, riktigt avslappnad. Det är ganska fascinerande.
Ja.
Men rent konkret så. För det är klart det är svårt att gå och tänka på detta hela dagen. Men har du några konkreta tips där? Kan man tänka på det kanske när man sitter och ser tv och ute och kör bil? Eller när har du någon tips kring hur man får det här in i tankeverksamheten?
Jag brukar säga att det viktigaste man kan förse sig med, det är tålamod och nyfikenhet och ödmjukhet. Att många tror att de har bättre andning än de har. Nej, jag sover med stängd mun på natten, så jag behöver absolut inte tejpa munnen. Ja, men hur vet du det? Jo, men det vet jag. Jag går och lägger mig med stängd mun och jag vaknar med stängd mun. Men vi har faktiskt inte en aning om hur vi sover. Eller många tror att de har munnen stängd för jämnan alltid, men det har de inte. Så att vara lite ödmjuka och att vara lite nyfikna på den där andningen som jag kanske aldrig har ägnat en tanke. Hur lever den sitt liv? Att lära känna sin andning. Och att ha tålamod, att inse att en inlärningskurva är inte spikrat rätt upp i taket, utan det finns hack på en inlärningskurva och det finns platåer när det stannar av. Och så fungerar det om jag ska lära mig förbättra min andning, eller om jag ska lära mig cykla eller ta körkort eller vad det nu är. Så det är ingen skillnad. Och då behöver vi lite tålamod. Och sen kan jag ju välja då ju. Som du säger, om jag går kring och tänker på min andning hela dagarna, då kanske jag tycker det blir ganska så jobbigt. Och så vill jag inte fortsätta längre, utan jag kan ju välja olika situationer där jag väljer att vilja förbättra min andning. Kanske ligger min utmaning när jag kör bil och blir stressad i bilköer, eller någon annan har en utmaning som för min del har varit, jag sitter väldigt mycket framför datorn och då håller jag andan, vilket är extremt vanligt. På nattetid kallar vi att hålla andan för sömnapprehåll. På dagtid kallar jag det koncentrationsapné. Eller vi kan kalla det datorapné eller sms-apné. Oj, här kommer ett e-mail. Eller ett sms. Eller oj, nu kom någon in genom dörren. Då har vi en reaktion. Det är en nedärvd reflex vi har. Det ska väcka upp kroppen. Men den där reflexen slå till lite för ofta för många av oss, så blir vi medvetna om det, så kan vi sluta med det där och träna om kroppen. Så välj vilka situationer man vill andningsträna i, tycker jag, och ta det steg för steg. Tänk att vi tar ungefär 25 000 andetag per dag, och målet kan vara då att över tiden sänka andelen av de andetagen som är stressade och spända och ansträngda och försämrade. Och öka andelen av dygnets andetag som är bra, medvetna, rytmiska, tysta och in och ut i näsan och så vidare.
Mm. Ja, intressant. Jag har gjort så att varje dag någonstans kring lunchen så sätter jag mig 10 minuter och riktigt koncentrera mig på den här djupa andningen så att det blir som ett litet träningspass mitt på dagen.
Ja.
Så det har fungerat väldigt bra för mig. Och jag tycker att jag omedvetet då har blivit mer medveten om andningen också i andra situationer som när jag kör bil och så blir det lättare att man tar det till sig.
Ja, det spiller ju över andra situationer också. När man sätter lampan på någonting, fokuserar på någonting så ger vi ju det uppmärksamhet. Och då, alltså medvetenhet är ju ofta första steget mot att skapa någon förändring och förbättring.
Ja,
och sen kan man ju använda det i träningssammanhang. Till exempel man går ut och går en promenad. Då kan man tänka att nu ska jag ha munnen stängd och bara andas genom näsan. Om man vill kan man räkna steg. Så jag tar till exempel 3 steg på inandning och 5 eller 6 steg på utandning. Man kan träna med den här relaxatorn som jag nämnde. En andningstränare jag har tagit fram. En del kallar den för syreladdare. En del kallar den för diafragmatränare. Och en del kallar den för avslappnings. Mojängen.
Kan du berätta lite om den relaxatorn, hur den, vad den gör och hur den är konstruerad?
Det är en väldigt liten sak då. Den väger bara 7 gram och den är designad för att man ska kunna ha den så länge som möjligt i munnen. Jag rekommenderar 1 kvart om dagen, men det finns ingen övergräns för hur mycket man kan träna. Samtidigt som jag säger det så ska man ju vara försiktig eftersom andningen påverkar då samtliga processer i kroppen. Och har jag en belastad hälsa, Då ska jag inte köras på för hårt. Då får jag ta det lite i steg och etapper. Jag får se mig som nybörjare. Ungefär som jag aldrig gjort en armhävning i hela mitt liv. Nu ska jag börja och då gör jag inte 100 första dagen. Gör jag det så får jag troligtvis ganska ont. Och kanske inte vill göra det fler gånger heller. Men i alla fall den här relaxatorn. Det ger ett motstånd på utandning. Som då skapar många positiva effekter. Man sätter den i munnen så man andas in genom näsan och ut genom relaxatorn. Och det jag nämnde tidigare då att det är näsandning som är det bästa, att andas in och ut genom näsan. Då gör vi ju inte det när vi tränar med relaxatorn. I den bästa av världen hade vi satt den i näsan, men nu sitter den i munnen. Och då är min uppfattning att fördelarna vida överstiger nackdelen då som det ger att andas ut genom näsan. Och fördelarna är det här ställbara motståndet då, som jag kan variera beroende på mig som unik individ. Och om jag använder den till exempel när jag sitter vid bilen, i bilen eller framför tvn. Eller om jag använder den vid fysisk aktivitet så har jag ju olika behov att ställa in det här motståndet. Och när jag andas ut i den motståndet då blir det dels en förlängd utandning vilket ökar avslappningen. Det blir också ett ökat tryck i lungorna. Vilket förbättrar syresättningen. Alltså syret har lättare att komma över till blodet. Det ger ett ökad luftcirkulation i lungorna. Det här trycket gör att delar som kanske inte har exponerats för luft tidigare. Det blir mer cirkulation helt enkelt. Ungefär som när vi städar och vädrar en vårstädning. Vi öppnar fönster och dörrar i hemmet. Och släpper ut gammal unken luft och in med ny frisk luft. Så det sker både i lungorna och det sker också i näsgångarna och i bihålorna. Där det här ökade trycket gör att luften cirkulerar mer. Och när vi har unken instängd luft både i lungor och i näsgångar så ökar ju risken för infektioner och inflammationer. Och på sikt kan det bli i lungorna att lungvävnad blir förstörd då. Det blir för många inflammation och då kan vi till slut få problem och diagnoser som KOL och lungemfysem. Mm. Så vi alltså får luften att cirkulera på ett bra sätt med relaxatorn. Och vidare då så får vi ju den här förlängda utandningen gör ju att andningsfrekvensen minskar. Så vi tänker, har vi en snabb andning, andas mycket. Vi hjälper andningen, relaxatorn oss att få ner andningsfrekvensen. Så vi tar färre andetag per minut. Och då minskar vi den här hyperventileringsproblematiken som många har. Alltså vi överandas. Och när jag säger hyperventilering så innebär det att man överandas. Men då tänker kanske många en person som andas väldigt snabbt. Men många av oss har en dold form av hyperventilering. Och det innebär alltså att andningsfrekvensen överstiger de här 8-12 andetag per minut. Då kvalificerar vi in i den fållan att vi har en dold form av hyperventilering. Och då hjälper den här relaxatorn oss att sänka andningsfrekvensen. Den sänker den totala andningsvolymen, och vilket gör då att vi behåller mer koldioxid i kroppen. Och många av oss har ju säkert hört att syre, det är det livsviktiga, in med mycket syre, och koldioxid är ett gift, en slaggprodukt, den ska bara ut så fort som möjligt. Men det stämmer inte riktigt. Utan det är balans det handlar om. Det är balans mellan koldioxid och syre. Andningen ska ju varje givet ögonblick speglar vårt kroppsbehov, och då ska den upprätthålla balans mellan syre och koldioxid. Och när vi överandas så får vi brist på koldioxid när vi hyperventilerar. Och då hjälper relaxatorn oss att bibehålla höga nivåer av koldioxid i kroppen. Och koldioxid är väldigt viktigt, för det har en vidgande effekt på blodkärlen. Vi har ungefär 10 000 mil av blodkärl. Och om de är då musklerna i blodkärlen spända och ansträngda på grund av lägre nivå av koldioxid, ja, då till exempel påverkar det blodtrycket. Och koldioxid har också förmågan att kicka bort syre från blodet. Så när vi andas mycket och tar in mycket syre, då kan man ju tänka sig att ja, men det är väl jättebra, syre är bra, in med massor med syre. Men det som sker är att det blir en tvärtom-effekt i kroppen. Vi tar in mängder med syre, men det, syret lämnar aldrig blodet, utan det åker runt i kroppen och så andas ut igen. Så när vi höjer nivån av koldioxid så ökar kroppens förmåga att, då kickar helt enkelt koldioxiden bort syret från blodet, och syret åker in i muskler och lever och hjärna och kan göra nytta.
Spännande.
Vidare är koldioxid bakteriedödande, så till exempel har man upptäckt det här inom livsmedelsindustrin, och sedan 1930-talet så använder man det när man förpackar olika typer av livsmedel. Så bröd, ost, kaffe, exempel på produkter som är förpackade i 100% koldioxid för dess bakteriedödande effekt. Och det är inte svårt att räkna ut då eller föreställa sig att kan det ha bakteriedödande effekt på matvaror, ja då borde det rimligtvis ha det i min kropp också. Så andas jag en försämrad andning och sänker nivåerna av koldioxid, då ökar ju risken att vi skapar en gynnsam miljö för bakterietillväxt.
Ja, jättespännande. Ja. Fascinerande, en helt ny värld.
Ja, och för många är det ju det, vilket som jag sa innan, det är ju ganska fascinerande att det är så förbisett vår andning, med tanke på att det är helt avgörande för hela vårt liv och vår hälsa, och vi andas så pass mycket som upp till 25 000 andetag per dag. Och tittar man på, om jag vill få någon hjälp med att förbättra min andning, det är inte alldeles självklart, vart vänder jag mig då jämfört med om jag har förändrade eller försämrade sömnvanor eller kostvanor eller träningsvanor eller tankevanor. Då finns det precis hur många experter och böcker och metoder som helst att välja och vaka mellan. Mm. Men andning har inte varit lika självklart, tycker inte jag i alla fall då, förrän jag lanserade min metod. En del menar ju såklart att yoga, där är mycket fokus på andning, mindfulness, qigong, meditation. Där är ju andningen som en röd tråd. Och samtidigt så är det inte det alla passar, att de tycker inte om att gå på yoga eller så. Och det jag har försökt göra är att bara skala bort allting annat, att bara fokusera på andning. Och just då framförallt en andning i vardagen, inte så mycket att nu ska jag ta mig till ett visst ställe och ha en viss utrustning och göra vissa typer av övningar vid ett visst klockslag, utan snarare hur andas jag som snickare när jag slår i den här spiken, eller när jag sitter i kassan på ICA när jag slår in varorna. Hur andas jag när jag sitter i bilen eller när jag tittar på TV eller när jag är ute och joggar eller när jag sover. Det tycker jag är det intressanta. Och oavsett vem man träffar så är det ju så att vi har mer vardag än en aktivitet. Om det är även på elitidrottsnivå så kanske man inte tränar mer än 20 timmar per vecka. Eller 30 kanske. Då är det ju ändå, veckan har ju 168 timmar. Så det finns ju alla skäl i världen att titta på hur jag andas i min vardag, eftersom det spiller över då på andra aktiviteter.
Ja, det är superspännande. Tiden rinner iväg, men jag ska nämna en sak, och om du kan dra lite kort om det, du har varit inne på det. Någon sa till mig när de berättade om dig och din sida att testa någon gång och träna ganska hårt, alltså, så du får pulsen, och sen pröva att andas bara inom näsan. Och de sista gångerna jag går på friskis och svettigt, så när det har varit väldigt jobbigt så har jag försökt andas bara inom näsan, och för det mesta funkar det. Och jag vet inte om det är inbildning, men det känns som pulsen går ner något och jag orkar mer. Kan det stämma?
Ja, det kan det. Jag kallar det att man koldioxidboostar då. För när du andas genom näsan då blir det ju trängre. Och koldioxid högre nivåer stannar kvar i kroppen. Och då blir de här effekterna att blodkärlen vidgas, mer syre kan levereras. Och man kan enkelt uttryckt kan man säga att höga nivåer av koldioxid innebär låga nivåer av mjölksyra. Och det omvända gäller också då. Låga nivåer av koldioxid. Så om jag står och hyperventilerar och sen ska jag prestera, då kommer jag ha lägre uthållighet. Jag kommer alltså få mjölksyra snabbare jämfört med om jag har en lugn, avslappnad andning där jag bygger upp koldioxid och sen ska göra min aktivitet. Så när du gör det mitt under ditt pass, då är det som att du lägger i koldioxidturbon då och får den här effekten. Så det är många som rapporterar just om det. Det är ju lite kul grej. Tyvärr så finns det inte så mycket studier på det hela, men förhoppningsvis kommer det i takt med att kunskapen sprids och intresset ökar. För inom idrottssammanhang så verkar det i min erfarenhet vara väldigt, väldigt förbisett.
Ja, det låter jättespännande. Och det, min erfarenhet är också att det var så satt och stämmer det. Och det är ju superhäftigt.
Ja.
Så det får vi rekommendera folk att testa.
Ja, eller hur? Och ja, det som är så fiffigt är ju att man behöver varken vara raketforskare eller yogamästare eller tala om på huset för att kunna testa det här.
Nej,
det är ju extremt enkelt. Det är lätt att förstå principen att jag har stäng igen munnen, andas rytmiskt, andas djupt. Ja, sen är det ju bara att testa.
Det är otroligt kul att höra de här sakerna, och nu hoppas jag att fler har blivit intresserade. Så då ska vi först berätta var man hittar dig och din information om dig.
Medvetenandning.se heter min hemsida då.
Ja. Just det. Och där finns det, det kan jag tipsa om inte du gör det, att det finns en 28 dagars andningsträning som man kan hämta ner helt kostnadsfritt. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Mm. Det kan vi tipsa om. Och sen har du varit jättegenerös och låter mig lotta ut ett, kan vi kalla det ett litet kit? Ja. Vad innehåller det?
Ett andningskit som innehåller den här boken jag har skrivit, Medveten andning. Den innehåller den här relaxator andningstränare. Och den här soltapen som är en månads förbrukning. Och sen det här 28-dagarsprogrammet också då. Träningsprogram avsett att inspirera och stötta på sin väg mot en bättre andning.
Ja, toppen. Tusen tack för det. Och för den som lyssnar då så kommer den informationen i anslutning till den här podden. Så att man kan se hur det går till. Mm. Då ska jag be att få tacka. Är det något slutligen du vill tillägga innan vi rundar av?
Nej, det enda är väl att testa. Vi har motstånd mot olika saker, många av oss.
Precis.
Och vi vill gärna fundera och tänka och testa.
Ja, det har varit jättekul och jag hoppas att många går in på din hemsida och fördjupar sig mer i detta.
Ja.
Och du ska ha tusen tack för att du ställde upp.
Ja, tack så mycket Benny.
Ha en fortsatt bra dag.
Ja, tack detsamma.
Tack.
Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.